Paulus säger att den samstämmighet och den harmoni och den skönhet som uttrycks i den komposition som Gud har givit er att framföra, den ska ni också spela efter. Det musikstycke som vi just har hört cellisterna och pianisten framföra skulle inte vara så skönt om det hade avvikit ifrån de skrivna noterna. Om de hade spelat var och en som han eller hon själv tyckte. Om de inte hade följt det givna mönstret, så hade harmonin kommit ur spel. Vet du att Gud har gett sin församling en komposition att framföra? Vet du att Gud har skrivit det skönaste musikstycke som universum känner? Och han har lagt det i sina barns hjärtan att framföra. Och han har framförallt lagt det i församlingen att framföra. Därför så säger Paulus och förmanar oss nu i fjärde kapitlets första vers: jag som är en fånge i Herren förmanar er att föra en vandel som är värdig den kallelse som ni har undfått. Och grundtexten säger: jag förmanar er att vandra i enlighet med den kallelse som ni har undfått. Att var och en spelar efter de noter som jag har givit. Att var och en följer de regler som jag har lagt ner. 3 kapitel har det tagit honom att framlägga kompositionen i all sin skönhet och mäktighet med alla dess satser. Och nu bara kommer han till förmaningen: så mina barn, följ nu denna vackra komposition. Annars kan aldrig världen se skönheten i vad jag har lagt ner i era hjärtan. Och vi har talat tidigare alltså om Guds barns ställning, om vad Gud har givit oss, om vad Gud har gjort för oss. Att han har gjort det till barn åt sig själv. Han har benådat oss, han har förlåtit oss, han har givit oss en förlossning att vänta på. Han har givit oss andlig vishet och andligt förstånd. Han har givit oss en arvslott, han har givit oss den helige ande att innebo som ett sigill, som en stämpel på att vi tillhör honom. Och som en underpant på att vi ska förlossas, en försäkran. Han har givit oss en kraft att innebo oss. En kraft som är densamma som uppväckte Jesus Kristus från de döda. Han har gjort oss som förut var döda levande. Han har givit oss som förut följde Satan en ställning med Kristus på tronen i det himmelska. Han har fört oss som förut var fjärran och utan Gud och utan hopp i världen, fört oss nära och gjort oss till sitt eget husfolk. Och i 3 kapitlet förra gången så studerar vi om hur han också har givit oss möjligheten att fatta det ofattbara. Att tillsammans som Guds församling kunna förstå bredden och höjden och djupet och längden utav Guds kärlek. Och så bli helt uppfyllda av Guds fullhet. När nu allt detta är sant, säger han nu i begynnelsen av 4 kapitlet. Som börjar med just konjunktionen så, eller därför kan den också översättas. Därför, när nu detta är sant, när jag nu har gjort detta för er, när nu detta är er höga ställning, lev också då i enlighet därmed. Spela efter dessa noter som jag har givit er, och musiken ska bli skön. En underbar symfonisk orkester skulle församlingen kunna liknas vid. Vad fordras för att följa dessa noter, för att följa denna musik, för att bevara enheten i Guds församling? Det fordras, säger han i vers 2, all ödmjukhet. Det fordras allt sagt mod. Det fordras tålamod. Om ödmjukhet finns, det vill säga där ingen anser sig själv för mer än den andra, utan tvärtom anser den andra för mer än sig själv och inte söker sin egen upphöjelse. Det fordras saktmod, ett vänligt och milt sinnelag som inte brusar upp för minsta lilla irritation. Det fordras tålamod, ty vi är lite olika varandra ibland. Ja, om detta kännetecknar Guds församling, då ska vi kunna ha fördrag med varandra, som är villkoret för att enheten ska bevaras. Fördrag med varandra. Visa tålamod mot varandra. Tål varandra. Ha förmågan att stå ut med varandra fast vi har brister och fel. Att ha förmåga att tillåta brister och fel hos andra. Väl medveten om att jag själv inte är fullkomlig. Det är ett villkor för att den kristna enheten ska fungera. En av mina professorer sa många gånger till oss, rätt vad det var under ett bibelstudium. Grabbar, sa han, om ni inte tål lukten av får, så bli aldrig herdar. Om ni inte tål lukten av får, så bli aldrig herdar. Och det tål du verkligen att tänka på. Om jag inte har förmågan att överse med andras fel och brister, ty fel och brister finns i Guds församling. Ty i Guds församling finns en heterogen grupp människor, där var och en har hunnit olika långt på helgelsens väg. Tänk om vi inte skulle ha fördrag med varandra, hörni. Hur illa det skulle se ut i vår församling. Tål du lukten av får? Du borde göra det, för du själv är ett får och luktar inte så gott alla gånger. Vi måste tåla lukten av varandra. Ha fördrag med varandra så att enheten bevaras. Vandra i ödmjukhet. Kristus har givit det högsta exemplet. Tjänar attityden. Han som hade rätt att sitta kvar på tronen i det himmelska. Han räknade dock inte jämlikheten med Gud så som ett byte som man måste klamra sig fast vid. Nej, står det, han ödmjukade sig i det han kom i människogestalt, i tjänare skepnad, för att bli lydig, inte döden på korset. Ödmjukhet var så till sinnes som Jesus Kristus var. Han som hade utgått från Gud. Och den sista kvällen med lärjungarna, som det står om honom, att Jesus visste att Fadern hade givit allt i hans händer och att han hade gått ut från Gud och skulle gå till Gud. Men vad gör han denna sista kväll? Han står upp från måltiden. Han lägger av sig överklädnaden. Han tar en linneduk och binder omkring sig, för att sedan hämta vatten i ett bäcken och börja att två lärjungarnas fötter, för att därmed ge dem ett yttersta bevis på sin kärlek och sin ödmjukhet. Det gjorde mästaren. Vem är du och jag att vi skulle inneha en annorlunda attityd? Har jag på detta sätt bevisat er min kärlek, ska ni också, och är ni faktiskt också pliktiga att älska varandra, säger han efter denna måltid. Och så kommer vi till vers 3. Vinnlägg er om att bevara andens enhet. Sträva efter det. Ha det som ett mål. Lägg märke till att andens enhet ses som redan existerande. Han säger inte vinnlägg er om att skapa andens enhet. Han säger bara vinnlägg er om att bevara den. Den finns där redan. Det är nämligen en enhet som Gud har skapat och som inga ekumeniska strävande i tiden eller historien kan åstadkomma. Andens enhet fungerar redan och finns redan på grund av det som anden redan har utfört i Guds barn. Fött dem på nytt. Döpt dem in i samma kropp, Kristi kropp. Det är redan en enhet. Paulus bara uppmanar Efesierna nu att bevara denna enhet som redan är för handen. Den enhet som Jesus bad om i Johannes 17. Den har uppfyllts genom att den helige ande har kommit in i historien. Och varje människa som sätter sin tro till Kristus blir innebodd utav den helige ande och döpt in i Kristi kropp till att utgöra en lem i den kroppen. Och är ett med alla andra lemmar i Kristi kropp. Nu vill bara Paulus att den enheten verkligen också ska bevaras och manifesteras. Och så beskriver han grunden för den enheten. Och lägg nu märke till att grunden är ingen organisationsapparat. Grunden är istället teologisk. Den bygger på vissa lärosatser som Guds barn har gemensamma. Det är inte frågan om att kompromissa när det gäller trosfrågorna för att uppnå enhet. I så fall blir det en falsk enhet. När israeliterna kom tillbaka från fångenskapen. Och Zerubabel och de andra började bygga på templet där i Jerusalem på 536 före Kristus. Så kommer samariterna och folken runt omkring och säger så här: låt också oss få vara med och bygga tillsammans med er på detta Guds hus. För vi tillbeder också er Gud. Vad de inte sa, det var att de tillbad en massa andra gudar vid sidan om. Och det visste judarna om, och det visste Zerubabel om. Artigt men bestämt avvisar han deras invit. Det passar sig inte. Det är inte tillbörligt, säger Zerubabel, att ni tillsammans med oss bygger på vår Guds hus. Det finns någonting som heter falsk ekumenik och som inte Guds barn skulle befatta sig med. En sann ekumenik börjar på en gemensam teologisk grund. Finns inte den grunden, utan man ständigt ska vara ute efter att kompromissa och kompromissa för att hitta minsta möjliga nämnare för gemenskap, då är det ingen sann kristen gemenskap. Då är det ingen sann ekumenik. Den sanna kristna ekumeniken, den finns där redan till att börja med. Andens enhet. Lägg märke till nu vad han säger. En kropp. Du måste tillhöra Kristi kropp. Du måste vara en lem i kroppen. För det fordras en ande som har verkat i ditt liv. En och samma ande. Att du har blivit född på nytt. Man kan inte komma in i Kristi kropp på något annat sätt än att bli född på nytt. Född av anden, in i kroppen. Ja, Paulus säger till och med döpta i en och samma ande till att utgöra lemmar i Kristi kropp. Anden identifierar dig och gör dig ett med Kristus. Den stund du kommer till tro på honom. Det är andens verk, en ande, en och samma ande. Ropar i alla Guds barns hjärtan, Abba Fader. Och vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Andens enhet. En ande. En kropp. Ett hopp. Ett mål. På väg mot samma mål. Enheten grundar sig på inte bara att Guds barn är en kropp, har en ande, utan att de också är på vandring mot samma mål. Det är därför vi kan göra följe. Vi är på väg mot samma mål, samma destination, samma hopp. Då är det inte svårt att vandra tillsammans. Du kanske mötte någon här ute på gatan som var på väg mot Saronkyrkan och slog följe, därför att ni var på väg emot samma byggnad, emot samma gudstjänstlokal. Likadant med Guds barn i stort. Det hör samman därför att de har samma mål. På väg mot samma ställe. Naturligtvis vandrar vi tillsammans. Enheten. En Herre. Jesus Kristus. Kroppens huvud. Endast en Herre. Inga andra herrar. Nu kan denna bekännelse verkligen urvattnas. Man måste fråga vad som menas med en herre. Det finns en ekumenisk världskyrka som har bekännelsen, den gemensamma bekännelsen, Jesus Kristus är Herre. Men vet du att det finns många trossamfund i den gemenskapen som därmed inte menar att Jesus Kristus är Gud? Som därmed inte menar att Jesus Kristus är gudomlig och Guds enfödde son som har kommit in i historien i egenskap av den andra personen i gudomen. Du ser, man kan tolka det på olika sätt. Men det frågar man inte efter. Då kanske enheten skulle störas, eller denna organiserade enhet. Men den andliga enheten, den bygger på bekännelsen att Jesus Kristus är min frälsare och han är min Herre. Han är gudomlig. Han är den som har dött och uppstått och återgått till den himmelska härligheten. Han sitter nu på Guds högra tron, högra sida. Han manar gott för mig. Han finns där från evighet till evighet och förblir densamma igår, idag, så och i all evighet. Det är bekännelsen om Jesus Kristus som Herre och som har rätten att regera över hela universum. En tro. Hur intolerant ska Paulus bli en tro. Men kära Paulus, det finns så många trosuppfattningar. Det vet du väl att man inte kan komma och kräva en tro. Paulus definierar inte här den trons innehåll. Men i samband med en herre som står i satsen innan, så betyder det att det främsta objektet för tron är Herren Jesus Kristus. En gemensam tro på honom. Om vi är icke överens där, finns ingen som helst grund för gemenskap. Johannes skriver sitt första brev: vad vi har sett och vad vi har hört, vad vi med egna händer har tagit på, livets ord, Jesus Kristus, det förkunnar vi för er. Varför då? Jo, för att också ni ska ha en möjlighet till gemenskap med oss. Men den gemenskapen bygger alltså på en gemensam tro. En teologisk grund, mina vänner. Inte en ideologisk grund. Inte en diffus grund där vi bara kommer samman och säger: ja, vi vill göra någonting gott tillsammans för mänsklighet. Den här är en andlig enhet som bygger på ett andligt skeende som varje person i Kristi kropp har varit med om. En tro, en tro. Och trons innehåll tror jag också att vi har definierat just i Efesierbrevet, där han har beskrivit inte minst vem Gud är, vem Kristus är, vem den helige ande är, vem människan är och vilken människans situation är utan Kristus, utan hopp och utan Gud. Det är en mörk bild. Detta innefattas i denna enda tro. Sanningen om Gud, om människan, om frälsningen och om vägen till Gud. Har vi det gemensamt? Ett dop. Nu börjar det brännas. Men du har kommit till en baptistkyrka idag. Och då får du finna dig i. Inte bara för att det är en baptistkyrka, utan för att på denna talarstol står en person som så förstår Nya testamentet att dop alltid följer på tro. En tro, ett dop. Aldrig i Nya testamentet föregås dop, föregås tron av dopet. Alltid kommer människor till tro och på grund av sin tro låter döpa sig för att markera sin övergång från död till liv, för att markera att någonting nytt har hänt, för att markera att nu tillhör jag honom som har dött och uppstått. En dopgrav är byggd bakom mig här. Har du gått den vägen? Du kanske varit kristen i många år, men du har aldrig gjort den nytestamentliga bekännelsen som dopet innebär. En tro, ja, den har du. Men har du också bekänt denna din tro med detta dop, som är en bekännelseakt i vilken du förklarar för de vittnen som är närvarande: jag tror på honom som har dött och uppstått för mig. Och mitt gamla liv har dött och begravet, men titta, jag har uppstått till ett nytt liv med Kristus. Nästa söndag kväll har vi dop här i församlingen. Varför dröjer du? Varför hastar du inte fram efter gudstjänsten och ber att få vara med? Det är det enda nytestamentliga riktiga som du kan göra om du fortfarande saknar den formen av bekännelse. Så förstår jag Nya testamentet och så förstår jag det här textordet. En tro, ett dop, en akt som markerar att du verkligen har kommit till tro på den som dog och uppstod. En Gud som är allas fader, som är sammanfattningen av all denna enhet. Enheten har nu beskrivits. Vi måste hasta vidare och komma till nästa avdelning i denna text, där Paulus nu går från enheten till att beskriva mångfalden. För mitt i enheten finns en mångfald, olikhet. Nu talar han plötsligt om var och en i vers 7. Åt var och en särskild av oss, ingen utesluten, gav han, blev den nåden given, allt eftersom Kristus tillmätte honom sin gåva. Vet du om att på grund av denna vers jag kan förklara för dig att du har fått en gåva av Kristus, en nådegåva, om du är i Kristi kropp, så är du automatiskt en lem i kroppen. För att fungera som en lem behöver du en gåva för den funktionen. Skickliggöras för den funktionen. Vare sig du är en hand eller en fot eller ett öga eller en mun. Gud har begåvat dig med en gåva av nåd. Ibland så ropar vi att få bli skickliggjorda med gåvor. Och vi kanske glömmer bort att här faktiskt står verbformen i förflutet tempus. Har blivit dig given. Är redan dig given en gåva. Det återstår alltså för dig att finna ut vilken din gåva är. Du måste först tro att Gud verkligen har begåvat dig med en andlig nådegåva. Du måste upptäcka den. Hur upptäcker jag den då? Genom att låta den helige ande få kontrollen över ditt liv. Mer och mer. Och att han får så att säga sätta denna gåva i funktion. Det tror jag är vägen till att upptäcka den andliga nådegåva som Gud har gett dig. Och det finns många sådana. Några ska han räkna upp snart. Genom den helige andes kontroll och genom församlingens vittnesbörd så kan du komma underfund med vilken gåva du har. Han beskriver Kristus ifrån en bild ifrån 68 salmen i vers 8. Därför heter det, han for upp i höjden. Han tog fångar. Han gav människorna gåvor. Det är en bild på en segerrik konung som återvänt ifrån slagfältet och har ett stort krigsbyte att dela ut fritt till dem han vill dela ut detta krigsbyte. Och tillämpat på Kristus betyder det alltså att Kristus efter sin triumferande himmelsfärd sitter på tronen. Vad gör han? Han delar ut frivilligt åt var en som vill komma till tro på honom av segerbytet. Och i det ingår gåvorna, de andliga nådegåvorna. Han delar ut. Och så beskrivs för oss gåvorna i vers 11. Och det är bara en liten förteckning. Intressant i det här sammanhanget är att gåvorna beskrivs så som personer som är utrustade med gåvor. Inte gåvorna i och för sig, utan gåvorna så som de är förverkligade i personer. Så egentligen betyder det att Gud har begåvat församlingen med personer, med individer som ställer sina gåvor i bruk i församlingen. Församlingen är ingen enmans cirkus. Församlingen är en mångfald. Ja, lika många medlemmar och funktioner. Lika många funktioner som medlemmar. En kropp, men hela kroppen är inte öga. En kropp, men hela kroppen är inte mun. En kropp, men hela kroppen är inte fot. Det skulle vara en vanställd församling om så vore fallet. Han gav oss somliga till apostlar. Apostlarna var en grupp män särskilt utsända av Kristus. Och villkoret för att få vara en apostel skulle vara att den personen hade sett Jesus Kristus uppstånden ifrån de döda. Och personligen utsänd av Kristus med en särskild auktoritet delegerad ifrån Kristus. Det var apostlarna som utförde de märkliga undren i apostlagärningarna. I den bemärkelsen som jag här har beskrivit så tror jag inte att apostlar finns i vår tid. Det som skulle komma närmast apostlaämbetet i vår tid skulle vara kanske missionärerna som sänds ut av församlingen. Apostel menas ju en som är sänd. Någon som är sänd ut. Men däremot profeter. Profeter. Somliga gav han till profeter. Vad betyder profet? Profet betyder en som talar å Guds vägnar. Profeterna var särskilt nödvändiga i den nytestamentliga församlingen innan Nya testamentet hade skrivits ner och fanns i form av en skriven uppenbarelse. Profetröster måste ljuda för att bringa uppenbarelse om Guds sanningar till församlingen. Men allt eftersom Nya testamentet skrevs och kunde uppläsas i församlingarna så minskades profetfunktionens nödvändighet. I bemärkelsen ny uppenbarelse. Profetens uppgift idag är istället att utlägga ordet. Att profetera betyder att framsäga Guds ord. Bibeln säger själv att ingen har nu rätt att lägga någonting här till eller draga någonting härifrån. Ingen ny uppenbarelse har Gud ämnat efter det skrivna ordets fullbordan. Men väl profetröster och väl röster som fördjupade i sitt studium av ordet får sina ögon öppnade för ordet och kan förkunna ordet. I den mån som jag eller vilken pastor det nu är förkunnar Guds ord, i den mån är jag eller någon annan pastor en profet. Så här ser en profet ut i den mån jag förkunnar Guds ord. Och du är också en profet i den mån du använder Guds ord i ditt tal och i ditt liv. Du förkunnar vem och hur dan Gud är. Du förkunnar evangeliet. En profet är en som framsäger Guds ord. Jag sitter faktiskt inte hemma på torsdag, fredag, lördag och väntar att en gudomlig uppenbarelse ska slå ner i min hjärna och plötsligt ska predikan vara klar. Det kostar faktiskt en hel del möda och svett och tårar och bön och tjat i ett studium och fordrar självdisciplin som jag ofta saknar. Men det är där som budskapen föds, min vän. Det är där som budskapen föds. Det kommer inte bara som en blixt från himlen. Det fordrar studium. Det fordrar fördjupande i Guds ord. Då kommer den helige ande. Och vad gör han? Han öppnar ordet. Han öppnar mina blinda ögon för de andliga hemligheterna. Och så börjar det brinna i hjärtat. Och så kommer profetbudskapet fram. Så att fungera som en profet idag, skulle jag vilja säga, betyder att förkunna det av Gud redan givna ordet. Att hålla sig till sanningen och inte vika av från densamma. Evangelister, människor med särskild begåvning att övertyga andra människor om deras behov av frälsning. Jag tror inte att vi alla är evangelister. Men det finns vissa av oss som har en särskild förmåga att tala med människor om Gud. Och lyckas i sitt upptåg. Har du märkt det? Det är konstigt vad hon kan vittna och han kan vittna. Och de lyckas att överbevisa människor om att de behöver Kristus. Men jag kan inte, jag törs inte. Jag förmår inte. Nej, somliga gav han till evangelister. Vad församlingen har att göra, det är att upptäcka vilka som är evangelister i församlingen och ge dem sin sanktion och välsignelse och sända dem ut i Jesu namn. Gå ut som evangelister. Vittna om Herren Jesus. Vinn människor för Kristus. Alla har inte den gåvan, men nu ska du inte tro att du kommer lindrigt undan. Timoteus hade inte den gåvan. Timoteus var en blyg och tillbakadragen natur. Neurotisk verkade som, hade till och med magproblem. Var faktiskt en lärartyp som torrt men sakligt stod och föreläste skrifterna och utlade Guds ord. Men vet du vad Paulus säger till honom? Timoteus, utför en evangelists verk. Vare sig du har den gåvan eller inte, ska du ändå sträva efter att utföra en evangelists verk. Du ska ha vittnesbördet också du på din tunga. Du ska bära Jesu ord också du i din mun och i ditt liv. Utför en evangelists verk, även om du inte är en evangelist. Herde. Herdefunktionen är synonym med äldstefunktionen i en församling. Petrus skriver i sitt första brevs femte kapitel. Till de äldste bland er ställer jag nu denna förmaning. Jag som själv är en av de äldste. Var hedar för Guds jord som ni har fått i er vård. Var det inte av tvång utan av fri vilja, inte för slemvinnings skull utan med villigt hjärta. Uppträd inte som herrar över jorden utan bli föredömen för jorden. Äldste funktionen är herdefunktionen. Den funktion i församlingen som har ansvaret att vårda sig om fåren, att tåla deras lukt. Hedarna förresten är också de får i en vidare bemärkelse, för det finns en överhede över alla som ska komma åter. Men under tiden är församlingens äldste ansvariga för jorden. Vilket ansvar! Detta är själavårdsfunktion. Att vårda sig om de enskilda individerna i församlingen. Att se till deras problem, till deras bekymmer. Att känna med, att hjälpa dem, att råda dem i olika situationer. Att bära dem fram om så behövs. Att ägna tid åt får. Herdefunktionen, själavårdarfunktionen. Det fordras att en herde har intresse för jorden. Till sist nämner han också lärarfunktionen. Läraren som är i behov av andlig visdom och kunskap. Och som Gud har utrustat med en gudomlig förmåga att klart lägga i dagen de andliga sanningarna, så att det kommer Guds barn till godo, så de känner: jag har fått mat. Jag har fått mat. En annan av våra professorer sa: hörni grabbar, om ni blir herdar, slå inte fåren, ge dem mat. Slå inte fåren, ge dem mat. För dem till gröna ängar, för dem till vatten där de finner ro. Dela ut av Guds rikedomar, så fåren känner att de har en kärleksfull överherde och fader som är intresserad av jorden. Var goda föredömen. Ta dem dit det finns gott om mat. Och det är beklagligt om ibland det skulle ha varit så i församlingshistoria att ifrån predikstolar det har uttalats stränga fördömande ord och piskan har gått svidande över fårflocken och man har gått hem hopkrupen i skuldtjänster och skam, fattig i sin själ. Vet du, det är inte herdens uppgift, inte lärarens uppgift. Herdens uppgift är att ge fåren mat och föda så de känner: oh, jag har vuxit idag, jag har fått mat, jag känner mig starkare, lyckligare, mera säker på min tro. Nu vet jag hur jag ska handla i den situationen, i den situationen. Att han kan gå, att hon kan gå från en gudstjänst upp fylld utav glädje och styrka och andlig kraft. Mat finns det gott om. Men det finns tyvärr kanske inte så gott om sådana som delar ut mat. Men vi behöver verkligen i församlingen också lärare. Många lärare. Vi måste gå mot avslutningen. Och Paulus nämner nu till sist syftet. Syftet med gåvorna och de personer som utför tjänsterna i församlingen. Syftet är för det första att göra församlingens medlemmar skickade att bättre tjäna, att bättre vandra i ödmjukhet. Kroppens tillväxt måste säkras för det andra. Så det andra syftet är hela församlingens uppbyggelse. Men varje medlem måste lära sig att tjäna. Varje medlem måste lära sig att tjäna. Kristendomen är faktiskt inte så individualistisk som vi ibland har fått för oss. I verserna som här följer, vilka jag inte har tid att i detalj gå in på, får vi i alla fall klart för oss att Guds syfte i första hand inte är att producera individualistiska superhelgon som ska gå kring och glänsa i församlingen för att de har hunnit längre på helgelsens väg än andra. Nej, vet du vad Guds syfte är? Att individualismen måste ge vika för ett långt större syfte, nämligen detta att församlingen som enhet och helhet tillsammans uppnår något som är högre, ja långt högre än den enskilda individuella kristne någonsin skulle kunna uppnå själv. Att växa tillsammans. Tänk om bara min hand skulle börja växa, eller min fot, eller mitt huvud, eller min mun, eller mitt öga, mina öron. Vilken oproportionerlig kropp, vilken obalanserad kropp, bristande skönhet och balans. Så blir det om du bara slår vakt om din egen uppbyggelse. Nej, ditt intresse måste vara hela församlingens uppbyggelse. Att vi växer tillsammans. Den här kroppen har växt, ja, så att säga, tillsammans. På samma gång. Den handen växer samtidigt som den handen. Och idag är de lika stora. Så växer människokroppen. Så skulle Kristi kropp växa. Tillsammans, läste vi förra gången, skulle vi förstå bredden, höjden, djupet, längden av Kristi kärlek. Tillsammans ska vi också växa. Kroppen som enhet måste utvecklas, så att vi tillsammans kommer fram till manlig mognad. Att Kristi kropp i lokal bemärkelse, då nu sa de församlingen, som en enhetlig församling tillsammans växer upp till manlig mognad. Inte en del individer här och en del individer där, utan tillsammans. Här kommer nödvändigheten in av att tillhöra en Guds församling. Ty ditt kristna liv är faktiskt ingen privat sak. Det finns ingen normal kristen tillväxt utanför församlingen. Gud har instituerat församlingen och, mina vänner, den lokala församlingen. Församlingslivet är ett liv på ett högre plan än det individuella kristna planet. Där man först förlorar sig själv i tjänst för andra, men bara för att sedan finna sig själv, men i en större enhet. Inte som en isolerad individ. Här går jag och lever mitt lilla liv i salen församlingen. Men som en del av en harmonisk enhet som spelar tillsammans på olika instrument. Men så att hela symfoniorkesterns skönhet blir kungjord och kommer fram och manifesteras. Min vän, får jag sluta med att fråga dig. Befrämjar du enheten i en lokal församling? För det andra, tjänar du i en lokal församling med den gåva som på grund av denna text Gud faktiskt har givit dig? För det tredje, är du intresserad av församlingens uppbyggelse? För det fjärde, växer du tillsammans med en lokal församling? Visst har Gud ett mål med dig, men alltid i relation till församlingen. Att du mer och mer lär dig leva som en del av den större enheten. Att du lär dig att bidra med din del för att fullmognaden gemensamt ska uppnås. Att du blir mer och mer delaktig i kroppens liv. Oh, mina vänner, att detta kunde få börja fungera mer ibland oss. Men det fordrar att du tar din plats. Din plats som en vän i en lokal kristen församling och går in i en tjänare funktion villigt och glatt, ödmjuk, med saktmod och tålamod, med fördrag för alla de andra. Vi är ett, mina vänner, och vi måste manifestera denna enhet, denna skönhet i enlighet med den musik som Gud har givit oss att framföra. Tillsammans kan vi göra det. Tillsammans ska världen se att Guds musik är skön. Vill du vara med? Har du blivit född på nytt? Tillhör du Kristi kropp? Idag är också bönerummet öppet för dig. Kom nu. Är det att vi avslutar vårt möte med en sång till sist? Har du din dopfråga klar? Kom och samtala om den. Du är välkommen i Jesu namn att kungöra ditt behov som är dina. Låt oss be. Fader, vi tackar dig för denna fantastiska enhet och kropp som församlingen utgör. Vi tackar dig, Gud, att du av nåd har insatt var och en som tror på Kristus som en lem i den kroppen. O Gud, att vi som lokal församling här i Annedal, Göteborg, kunde få framföra din symfoni. I det att din härlighet grep oss och våra gåvor som du har nåd har givit oss, vi villigt ställde i funktion i din församling. Gud, förbarma dig över var och en, att vi tar vår kristna kallelse och uppgift på allvar och bestämmer oss att från den här stunden vandra värdigt vår kallelse, vår höga kallelse ovanifrån, i Jesus Kristus. Amen.